Podplay.
Idag är vi totalt osexiga, både som personer och i vad vi pratar om. Vi pratar dels om politiska förändringar när det gäller sexualkunskapen. Amanda felar sönder sina fötter i sängen och Anna har trosorna fulla av vita flytningar. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Sexepodden Alla våra ligg.
Hej!
Vi go strong efter 4 år. Continue.
Ja, det stämmer. Mm. 4,5 år är det ju nu.
Ja.
Ja, helt otroligt. Ja, jag heter Anna.
Och jag heter Amanda.
Ja. Vad hade du på hjärtat?
Jo, på mitt hjärta så tänkte jag fråga dig hur Viktor kan vara attraherad av mig fortfarande.
Ja, tack för att du frågar. Nej, men jag har funderat.
Det är ett mysterium.
Vad är det nu?
Låt mig berätta om mig själv just nu. Jag är ju gravid som ni vet och jag är inte så att det syns på mig, men det är så att kläderna passar inte riktigt.
Nej.
Och det är inte så tjusigt. Alltså, jag tycker välsittande kläder tycker jag är lite av en förutsättning för att man ska kunna känna sig snygg.
Mm.
Sen så är ju jag så pass blek så att jag hade skrivit till min lillebrorsa, han fyllde år häromveckan, och skrev grattis, jag har till och med tagit brun utan sol för dig. Eller för din skull. Och sen på kvällen såg jag mig, han bara, du har inte tagit brun utan sol.
Gud, vad bra att han sa det, för du skrev samma sak till mig inför en arbetsdag. Jag har till och med tagit brun utan sol. Och så jag märkte ingenting.
Nej. Ja, så
du kanske ta dubbla lager.
Precis. Och sen så Viktor och jag hela helgen håller på att fixa med lägenheten. Målade, vi har haft det jättemysigt. Mm. Och på lördagen så målade vi lite på förmiddagen, gick ut på en promenad, sen så badade vi tillsammans. Och det var jättemysigt.
I badkar.
Mm. Men eftersom att jag har lockigt hår, när jag liksom, lite av håret blir blött, då blir det som en svamp. Så att här är det liksom, den här lilla sista strängen här, den är rak och sen resten är runt. Ganska fult och osäkert om du frågar mig.
Varför doppar du inte bara hela huvudet då?
Men jag vet inte, jo, för att jag typ hade mascara och jag orkade liksom inte att det skulle bli helt svart. Nej, okay. och så.
Mm.
Och till råga på allt så har jag gjort en sån här fotmask för någon vecka sedan. När all hud ramlar
av. Nej, men tycker du mig?
Alltså ni som inte har gjort det, det är alltså man sätter på sig typ en sorts strumpa i någon timme och sen en vecka senare så börjar huden ramla av. Alltså det är...
Det är så mycket
så död hud så att det är liksom, ja. Och det var okej när det var sommaren, för då går man inte barfot och kan liksom gå i gräset och så. Nu är det så här, jag byter strumpor 3 gånger om dagen. Jag skyndar mig att sätta på mig strumpor efter duschen, och så fort jag tar av mig strumporna så ramlar det ut död hud.
Åh, fy fan vad äckligt.
Det är riktigt äckligt.
Åh, herregud vad äckligt.
Och då så var vi i badet och då så märkte jag så här, det är liksom, här ligger jag och badar av mina döda hudceller.
Var det så att det simmade runt?
Nej, men nästan. Alltså, jag sa det till Victor, men liksom, vi tog mycket skum så att det inte skulle synas. Ja, och sen så när vi då skulle resa och gå upp, då så ville jag inte liksom låta alla här, för vi måste verkligen rensa vårt avlopp också. Mm. Så jag ville inte förvärra avloppet med massa död hud. Så då tog jag istället upp dem och lade dem på badkarskanten.
Åh, herregud.
Och det är som Victor var, han är på torget, han var i badrummet samtidigt. Ja. Och sen efter badet, då hade vi ju sex. Och grejen var att eftersom att det läcker såna här fotfjäll över hela lägenheten om jag inte har på mig strumpor. Ja, då smög jag på mig ett par strumpor. Och så var jag som en sån där man som har bara strumpor och i naken.
Åh, herregud.
Och sen så la jag mig där under täcket och så hoppades jag,
det är lite mer påtagligt då att det är liksom, alltså, strumpor fulla av fjäll.
Nej, för de är ju helt, de syns inte igenom på utsidan.
Nej, men det blir så här, varför har du strumpor? Alltså,
ja,
det
blir mer påtagligt. Visste ju redan det. Ja, men sen så i alla fall så började vi hångla och så där, och sen så kollade han ner, han kollade nog inte på det, men då känner man liksom, du vet, tvångsmaniskt tvungen att säga till honom, jag tog på mig strumpor för att det ska vara rulla. Ja, och sen så sa han bara så här, ja, okej. Och sen fortsatte.
Kunde inte bara täcka på? Så att du slapp se strumporna?
Jo, jag försökte det, men det var liksom...
Åh, gud.
Ja, hur kan han...
Han är för chill.
Ja, och jag med uppenbarligen. För sen så hade vi bestämt att vi skulle sova lite middag ihop, och det är mitt bästa, ha sex och sen somna ihop.
Ja.
Ja, nej, men det var liksom, av alla de här grejerna som var så osexiga med mig, var han noll opåverkad av.
Helt otroligt. Du vet att du kan ju aldrig göra slut.
Nej. Det kan jag ju inte. Nej. Men det som också är så dumt är när han är så bekväm med det, då blir ju jag ännu mer bekväm.
Ja.
Så att gränserna pushas framåt på ett sätt som inte är önskvärt.
Ja, fast det är väl också skönt att du är så bekväm.
Ja, alltså hade det här påverkat vårt sexliv hade det ju inte varit så bra. Men uppenbarligen så kan vi ha sex ändå.
Ja, det är toppen. Och det är det bästa av två världar.
Mm.
Ja. Okej, men får jag koppla till en grej gällande min inte lika bekväma kille?
Ja.
För att jag sa ju, när sa jag det, jag vet inte vilket avsnitt, men om att Marcus har kommenterat mina trosor.
Just det.
Jag skulle säga, också på tal om graviditet, att nu skulle han ha belägg för det.
Mm.
Märker inte du hur mycket... Eller, hur mycket flytningar jag har. Nej, jag tänkte.
Nej, Anna, det märker jag inte.
Nej, märker du något på dig själv?
Ja, absolut.
Alltså, herregud vad mycket flytningar det är just nu. Nej, men det, nu är det så mycket så att jag vet inte vad jag ska ha.
Du får ta trosskydd.
Ja, nej men typ. Alltså, och verkligen så att jag kan... Usch, nej men alltså, jag vill inte skrämma bort alla som lyssnar nu. För nu har du börjat med ditt superäckliga. Ja, men för jag märker också att det liksom fastnar lite på liksom läpparna.
Ja, lite på könshåret typ.
Ja.
Ja, jag fattar.
Nej, men det är inte nice.
Shit.
Så att jag känner liksom att jag behöver tvätta av mig hela tiden.
Oj, hjälp. Är det vita eller? Som blir sådär hårda i trosorna.
Ja. Nej, men det är inte guld och gröna skogar här borta.
Men det där tycker jag liksom, jag tycker inte att det är så äckligt. Alltså det är bara att det är så ovant att det kommer så mycket plötsligt.
Ja, men jag tycker att det är äckligt liksom när det vart, alltså när man gått på toa flera gånger och man tar på sig de här trosorna igen.
Mm.
Jag kan tycka att det, ja, det känns lite som att ta på sig och ta av och ta på strumpor som man har haft flera gånger. Lite samma sak kan jag tycka. Ja. Nu har vi börjat med det här otroliga osexiga introt.
Ja. Tur att vi ska prata med någon som vet hur framtidens ungdomar kommer att ha lärt sig om sex. Och kanske de har lärt sig
hur just ska bete sig. Jättebra. Okej, men först så vill jag bara säga en sak. Vi är sponsrat av Liggboxen.
Varför låter du inte helt glad?
Jo, men det är jag. Och nu när det här kommer ut, då är det ju snart Alla hjärtans dag.
Mm.
Och hur ska du fira någonting, Anna?
Alltså jag borde ju säga ja nu eftersom att vi vill pusha Liggboxen inför Alla hjärtans dag. Men vi har inget speciellt planerat.
Nej.
Och jag frågade ju på Liggboxens Instagram om folk tycker att det är viktigt eller inte.
En
person hette Dahlbäck Anna, hon svarade. Och hon skrev, jag förväntar mig något romantiskt i alla fall.
Ja, för att jag frågade Marcus om det här igår. Och då sa jag, du vet väl att det är Alla hjärtans dag snart?
Mm.
Han bara,
oj, sa han så.
Ja, han sa så irriterat. Och då sa jag, ja, jag vill bara säga att jag förväntar mig saker.
Mm.
Han bara, jag vet. Vi har varit ihop i 8 år.
Ja.
Nej, men och för att jag tycker att jag styr upp typ de flesta dejterna.
Just det.
Ja, och jag, för att annars är jag inte så, så här traditionsbunden liksom, att jag tycker att killen ska fixa. Mm. Det tycker jag inte alls. Men jag uppskattar ändå Marcus när han fixar saker som är romantiska.
Så han går runt och funderar på hur han ska göra det.
Jag hoppas. Jag hoppas han känner sig jävligt stressad inför det. Men vi kanske kan ha härligt sex.
Ja, det kan ni ju. Och om det är någon som är Marcusit som inte råkar ha tillgång till en kvinna med 1 miljon sexleksaker och en av dem som grundat Liggboxen, då är ju ett gott tips att prenumerera på Liggboxen. Så får man hem den och så kan man hålla på med den tillsammans.
Ja,
under Alla hjärtans dag.
Exakt. För då får man ju den inför.
Mm.
Så att man kan liksom öppna den tillsammans som par.
Jättemysigt.
Fy fan vad mysigt. Alltså det är ju en av de främsta feedbacksen vi får angående Liggboxen. Att det är en otrolig upplevelse att öppna den som par.
Ja.
Och jag kan verkligen tänka mig det. För även om vi tar hem sexleksaker, jag tycker ju att det känns väldigt spännande att testa en sexleksak med Marcus. Jag tycker att det är väldigt kul och känns intimt liksom.
Och det här som vi brukar säga, ja, men vi kan ju skylla på jobbet om vi vill testa något som är lite annorlunda.
Ja.
Och ni kan ju skylla på Liggboxen.
Och på oss.
Ja.
Verkligen.
För det, istället för den här pinsamma, åh, jag skulle vilja pröva bla bla bla. Som att ni måste säga det själva, så kan ni bara, nu kom det här med, då måste vi nog testa det, vi har ändå betalat för det.
Verkligen. Ja, och just nu så har vi en kampanj där man kan få en produkt från ett märke som heter Shoshu på köpet. Om man då går med på den här kampanjen och värvar personer.
Yes.
Och då kan man också vinna en dejt värd 3 000 kronor.
All info om det här och hur man gör, det hittar ni på liggboxen.se.
Mm.
Och sen så vill jag bara säga, eller jag snarare spela upp Shosho. För att det som är så speciellt med dem är ju de här lågfrekventa vibrationerna.
Mm.
Det berättade vi lite om för några veckor sedan. Men nu ska ni få höra hur det låter. Shosho betyder förresten I play, eller jag leker. Hör du? Det är svårt att veta. Ja, det är väldigt, väldigt tyst och väldigt lågfrekvent.
Ja. Jag hoppas inte att det hördes i micken.
Mm-hmm.
För att man vill gärna att en vibrator ska vara tyst. Jag tycker att den här är väldigt, väldigt tyst.
Ja.
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 In på liggboxen.se om ni vill prenumerera och få en box lagom till Alla hjärtans dag.
Nu!
Idag så har vi med oss en gäst som heter Hans Linde som jobbar som förbundsordförande på RFSU.
Mm.
Och vi ska snacka om en otrolig nyhet som är i princip så osexig som vårt intro var. Alltså rent formellt.
Just det.
För det handlar lite om så här, nya regler och liksom bestämmelser gällande sexualkunskapen.
Ja.
Men vi tror att det förhoppningsvis är en otrolig nyhet som kommer förändra mångas liv, kanske.
Kanske, lite kanske. Grann.
Ja. Hej Hans!
Hej!
Hej! Du, berätta om den här otroliga nyheten.
Ja, men det här är ju en fantastisk nyhet, i synnerhet för oss alla som har liksom kämpat för att alla unga ska få en bra sexualundervisning. För nu har regeringen fattat beslut om en förändrad läroplan för att både lyfta fram sexualundervisning i skolan och få tydliggöra sexualundervisningen. Och dessutom får sexualundervisningen ett nytt namn.
Mm.
Och det här med läroplanen kan ju kännas inte liksom som det mest sexiga.
Nej,
men det är ju trots allt så här, det är ju läroplanen som är grunden för skolans arbete. Ja, där beskriver man skolans uppdrag, vilka mål man ska ha, vilka riktlinjer man har för sin undervisning. Så vill man verkligen se till att alla unga får en bra sexualundervisning, då är det läroplanen som är det viktiga att ha koll på.
Men hur mycket följs läroplanen? Alltså jag vet att det är så här, troligtvis lagstadgat och sånt, och jag känner flera lärare, men för mig låter det här som en grej så här, okej, vad bra, nu har vi klubbat igenom det här, men det kommer ändå inte bli någon verkning förrän om 20 år, att jag tänker bara så här, ja. Men hur mycket blir det skillnad i praktiken?
Ja, men med en ny läroplan, det som är bra är att man verkligen tydliggör så här, vad är förväntningarna på skolan? Och det som samtidigt också har hänt från och med i år är att man har gjort sexualundervisning obligatoriskt på lärarutbildningen. Så det innebär att alla framtida lärare kommer att bli utbildade i hur de kan snacka om sex och kropp och relationer i skolan.
Det är helt otroligt.
Det är skitbra. Men det är också samtidigt känner man, vi har haft sexualundervisning i svenska skolan sedan 1955. Hur kunde det dröja fram till nu? Det
är faktiskt... Att folk också, de som lär ut ska få lära sig.
Exakt.
Ja, och då kan man verkligen förstå att folk känner sig handfallna med hur de ska ta upp ämnet om de aldrig har fått veta det.
Ja, gud ja.
Hjälp.
Men alltså, det här, du nämnde att det ska byta namn. Då ska det alltså bytas namn från sex och samlevnad, som det heter idag, till sexualitet, samtycke och relationer.
Jajamensan.
Vad spelar det för roll?
Men jag skulle nog säga så här, den största skillnaden kanske inte är namnet utan faktiskt verkligen innehållet. Men jag tycker också namnet är viktigt. Dels så känns sex och samlevnad, det känns ju inte så supermodernt och fräsigt.
Just liksom, samlevnad känns inte jättemodernt.
När senast använde ni
så här... Hur är din samlevnad med din make?
Jo, men det är helt okej. Men ja...
Så det är liksom dels format moderna namn, men jag tycker också det nya namnet bättre beskriver faktiskt vad man ska snacka om i skolan när man har sexualundervisning. Att det handlar både om mig själv, min egen identitet, vem är jag, vad gillar jag, vad är mina egna gränser. Mm. Det handlar om min relation till andra och hur jag agerar då. Och det handlar om vårt samhälle och vilka normer som finns i samhället kopplat till sex och till kroppen och till kön. Och hur det påverkar liksom våra möjligheter att själv bestämma.
Men jag tycker faktiskt att namnet är jättestort. Jag brukar inte tycka alltså det, för många pratar ju om språkets makt och så, och det är klart att det är så. Men just den här gången tyckte jag att det där med samtycke och relationer var så himla bra. Eftersom att jag tycker att det är så många föräldrar slash lärare som slår bak ut när de bara, ska en 8-åring lära sig om sex? Men nej, men och då kanske det blir lite mildare och lite mer lätt att ta emot om det är relationer.
Ja.
Alltså att det liksom inte måste vara just hård knull.
Ja, men och jag har också fått uppfattningen om att man har läst ganska mycket att just relationsbitarna har kommit från tonåringar. Att tonåringar vill höra mer om relationer. Har jag rätt i det?
Jag vet Gud, inte. Jag får skaffa mig en toyboy känner jag sen när de här utbildade unga drömmänniskorna kommer bli vuxna.
Ja, gud.
Ja, men faktiskt, ni har ju rätt. Alltså, det märker vi ju när vi är ute i skolor. Mm. Att, så här, bland de vanligaste frågorna vi får är just sådär om hur kan jag veta att om jag är kär? Mm. Hur kan jag veta att jag liksom attraherar en annan person? Hur kan jag visa det för en annan person på ett schysst sätt? Hur kan jag veta vad den andra personen tycker om mig?
Men skitsvårt.
Liksom, jag tänker alla de där sakerna som är ju just jättesvåra.
Ja.
Och som liksom ingen av oss får gratis. Man måste liksom lära sig det där. Hur liksom man får sina relationer att funka.
Ja. Och någonting som jag tycker att många i vuxen ålder, alltså, ja, jag tycker att många är så även i vuxen ålder. Att man typ överanalyserar alla små sms som folk skickar till en. Vad betyder det här? När han säger så här, betyder det egentligen att han menar så här?
Men det är kanske lite svårt om man ska lära. Exakt.
Ja, men det känns att många har relationsfrågor.
Jo, så är det.
Men, för jag tänkte på så här, vilka ämnen som man ska ta upp. För jag tänkte att det finns väl en stor risk att när man försöker lyssna på eleverna, vad de har för tankar och så, att de mest intressanta och de mest relevanta frågorna inte tas upp för att man inte vågar ställa dem. Alltså så att det kanske är lätt att fråga så här, hur blir man ihop? Men det kanske inte är så lätt att så här, du, jag tror att jag har hemorrojder. Mm. Hur vet jag det?
Mm.
Och att det är någonting man kanske inte vågar ställa rakt ut.
Ja, men jag har pratat lite med våra skolinformatörer som är ute i mycket skolor. Vi möter ju elever varje dag i skolan. Om just liksom den frågan, hur liksom de, vilka frågor de får och hur personlig man vågar vara i sitt klassrum.
Uh-huh.
Och de säger att ja, men det finns verkligen elever som tycker det är jätteskönt att det kommer en skolinformatör utifrån och känner att nu äntligen vågar jag och liksom kan ställa de här frågorna.
Mm.
För andra elever kan det vara så att det är just den där läraren som han känner och känner sig väldigt trygg med, som man liksom orkar och vågar ställa frågan om hemorrojder eller liksom andra frågor som kan vara komplexa att lyfta. Men för en tredje grupp elever kan det också vara så att man behöver tillfällen man kan vara anonym. Vi har sett det nu när vi ställer om mycket av vår sexualundervisning till att bli digital, att när vi har det på Zoom istället med klasser, och då finns det möjlighet att ställa frågor anonymt. Att då ser att det kommer det nya typer av frågor som vi inte riktigt alltid har fått tidigare i klassrummen. Och det visar väl så här, det är superviktigt att det finns bra sexualundervisning. Men det behöver också finnas här en bra ungdomsmottagning, en bra elevhälsa.
Ja,
det behövs klart. Också finnas liksom UMO eller JUMO på nätet. Där kan du gå in och ställa dina frågor anonymt eller hitta frågor och svar. Så vi behöver liksom erbjuda unga så många möjligheter.
Det där tycker jag verkligen att man, alltså jag är ju själv, nu har inte jag kämpat för att läroplanen ska ändras direkt, men alltså jag tycker absolut att sexualundervisningen borde bli bättre än den jag själv hade, men jag tycker verkligen att det är en väldigt stor vikt av de flesta vid skolan, som om det är den enda lösningen. Men som du säger, det är ju många olika instanser och liksom vissa saker passar ju bättre för andra, så att ja, själv har, alltså när vi skrev vår bok, inte för att det är en klassiker som alla känner till, men
kom du heter den, köp gärna den, finns på alla
och men då så funderar vi lite över det, fan det kanske inte ens är i skolan det ska ske, det kanske är liksom en extern part som RFSU som egentligen ska ha hand om allt. Jag vet inte ens om alla säger det är jätteviktigt att det är med i skolplanen. Är det? Jag vet inte.
Ja, för jag tänker på min egna sexualundervisning när jag gick, att det kändes, nu var den väldigt väldigt, ja, det var ju typ en gång kanske. Och att det var av en lärare som var liksom matte och NO-lärare. Och det var liksom så otroligt obekvämt.
Mm.
För att det var så långt ifrån hans ämne. Så att han var ju jätteobekväm.
Mm.
Och jag tänker att sånt, då är ju... Ja, nu fanns inte RFSU där jag bodde. Men där tänker jag att RFSU är mycket bättre, mer lämpad. Liksom.
Vad skulle din dröm, om alla barn och unga skulle få lära sig om sex på ett bra sätt? Hur skulle det se ut?
Alltså egentligen, jag tycker ju såklart att RFSU gör ett väldigt bra jobb. Jag vet att det vi gör är väldigt extremt uppskattat av eleverna.
Mm.
Men någonstans känner jag att det här borde vara en självklarhet i skolan.
I
alla klassrum. Liksom, att det här skulle vara en del i alla lärares uppdrag att snacka om de här sakerna. Och att också alla lärare skulle känna sig egentligen lika bekväma att prata om liksom, mens och klittan som de är att prata om franska verb eller liksom, Hallandsår. Att det här är en lika viktig del av skolans uppdrag. Och kanske till och med ibland en viktigare än Hallandsår.
Ja, åarna känns ju inte som att man kanske har tagit med sig så mycket från skolan. Men det resterande känns ändå så, ganska så mycket mer i ens liv.
Så ska jag vara helt ärlig, vår vision för FSU är ju att vi inte skulle behövas i skolan. Men tyvärr kan man nog säga att det är en bit dit. Någonstans också det viktiga i skolan för att, är att liksom, det är en plats där det både finns en möjlighet att förmedla kunskap och liksom hålla samtal. Men jag tror också skolan skulle kunna göra på ett mycket mer avdramatiserat sätt. Att verkligen se till att sexualundervisningen blir integrerad i alla ämnen.
Ja, för det var en reflektion jag hade. Det var att jag tycker mig uppleva att fler och fler har börjat ha så här temadagar. Mm. Så tema sex och kärlek och sånt. Mm. Och det är ju svinbra. Men samtidigt var inte tanken, som det snackades om för några år sedan, att det skulle integreras mer, att det skulle snackas i alla ämnen. Mm. Vad hände? Ja.
Alltså också här, det är ju inte ett fel att ha ibland en temadag. Det kan ju också vara bra, men det kan liksom inte ersätta att det här ska finnas med i skolan. Mm. Och det säger ju också eleverna själva, när vi har gjort liksom våra egna undersökningar, att eleverna säger att de vill ha mer sexualundervisning och de vill ha det oftare och att det ska återkomma. Och samtidigt finns liksom grymma exempel. Vi har en Facebookgrupp för vuxna i skolan där de liksom delar med sig av sina tips med varandra. Och då kom så här, när jag skulle räkna med procent när vi skulle på matten, då räknade vi på klamydiaspridning som ett exempel för att få in det där.
Geni.
Svinbra ju.
Eller när man skulle liksom lära barnen att virka på slöjden. Nej, men de har suttit och virkat liksom snippor istället. Och liksom hittar de sätten att få in det. Och då tänker jag också att du lyckas liksom avdramatisera det. Då blir det inte en så stor grej att snacka om sex och relationer om du har fått in det på det sättet i undervisningen.
Gud, vilken kul utmaning. Det är som så här, övergången på nyheterna. Och vidare till dig, Martin. Vi ska prata om att man lyckades göra sådana roliga övergångar i varje ämne. Det skulle jag tycka var en kul utmaning.
Alla är sådana programledare.
Ja, ja. Exakt.
Men du, kan inte du berätta om din egen sexualundervisning? Det vore väldigt intressant.
Ja, men jag tror att min sexualundervisning, den är nog ganska typisk för många i Sverige. Jag har haft några riktigt bra exempel och några riktigt dåliga exempel.
Ja, men det är ändå flera stycken.
Ja, men jag tror att jag gick tillbaka, jag tror kanske, kan det vara 3 gånger jag fick sexualundervisning? Och första gången var egentligen bäst. Det var i lågstadiet. Och då plockade man in parallellklassens klassförståndare. Så var en av de här eldsjälarna som bär upp mycket av sexualundervisning på skolan. Och hon började liksom snacka för oss, jag tror gick i andra klass, om liksom kroppen och olika kroppsdelar. Och då blev det såklart, så fort hon nämnde könen, så började eleverna fnissa. Men där hon mötte oss på ett väldigt så här icke-dömande sätt, det var lite respektfullt. Och vi fick till ett jättefint samtal i klassrummet. Varför fnissar alla när man säger snopp, men inte när man pratar om knäna? Vad är det som gör att vissa saker är så minerat och känsligt, och varför andra saker är helt naturligt?
Men gud, det skulle jag vilja höra i det där samtalet.
Och jag minns så väl att jag gick därifrån, liksom, kände mig så här stärkt och kände så här, men det här kan man ju snacka om.
Min snopp
liksom.
Är inget skratt åt.
Ja, men lite så faktiskt.
Ja, fint.
Om man ska ta liksom bottennappet ändå, för då hade vi så här, man skickade tjejerna till skolsköterskan för att prata om mens. För det tyckte man uppenbarligen att vi som var killar inte behövde kunskap om mens av någon obegriplig anledning. Och vi som var kvar i klassrummet, vi skulle prata om onani. ja. För det behövde de som pratade om mens, de behövde uppenbarligen inte.
Nej, så är det ju. Man är helt asexuell om man har mens, ja.
Och då vi också hade en lärare som, det tror jag kan berätta nu, det kanske är preskriberat.
Ja, det är det.
Han var också vår baskettränare på sin fritid. Så många av oss hade honom som vår coach. När han körde liksom snacket, nu vet ni grabbar, ni kan, det är okej att runka en gång per dag, men inte fler gånger, för då kan ni bli beroende. Och runka inte innan en match.
Åh, herregud.
Det liksom också, alla var så här, satt och tänkte så här, det här är så konstigt.
Hur gamla var ni då?
Ja, men gick vi i femte klass, tror jag. Vad är man då? 10-11. Och bara så här, till och med vi fattar så här, ja, men det här stämmer ju inte. Nej. Det är ju bara knäppt och konstigt. Och bara, vad är det han snackar om? Och det var ju ett sånt effektivt sätt att också bara döda samtalet i klassrummet. Efter att han hade inlett så var det ju ingen som ville prata om liksom onani. Och så funkar det ju. Har man liksom vuxna som skuld- och skambelägger, då tystar man verkligen samtalet.
Mm.
Så jag kände också så här att man liksom blev väldigt lämnad med sina, man hade såklart jättemycket frågor och funderingar, men som man blev helt ensam med när det inte fångades upp i skolan.
Och då fanns ju inte internet, eller jag antar det. Att du är lika gammal som oss eller äldre.
Precis. Hur var det för er?
Alltså jag har sånt himla icke-minne av det här. Och jag är inte heller någon så här minne av att jag hade massa frågor som jag inte fick svar på. Men jag har sagt det några gånger, men jag läste rätt mycket tjejtidningar. Så att jag verkligen liksom lusläste de här spalterna. Och det har väl påverkat mig ganska mycket. Och framförallt typ det här att vara en cool och skön tjej. Men någon gång minns jag att vi var på ungdomsmottagningen. Jag tror också att vi gjorde en så här rulla på kondom på gurka grej. Någon kaxig kille som tog asmånga kondomer, såklart som 11-åring. Det klassiska.
Ja, och jag minns att jag hade 2 lektioner i högstadiet och båda handlade om könssjukdomar. Och ingenting annat. Och det var ju, jag kommer från en by, det fanns ingen ungdomsmottagning liksom i närheten. Så att jag, ja, då är det här jag har berättat i podden massor. Så jag började kolla ganska mycket på porr för att lära mig. Och lärde mig mer på det sättet. För det här är också någonting jag tycker är intressant. Vad man har fått för liksom, slags föreställningar om sex. För det här har vi snackat om att vi båda trodde, du och jag Amanda, att liksom, det var standard med att bröstknulla. Alltså att det var liksom, en del som hade med sex att göra, att det var liksom standard. Och det är väldigt kul, för det har vi gått ut till liksom olika skolor när vi har föreläst, och så har vi sagt det, och alla har varit så här, och jag undrar, har du haft några konstiga föreställningar om sex som du har fått liksom på ett skevt sätt? Kanske att man bara får runka en gång i veckan då?
En gång per dag,
en gång per dag.
För jag tyckte ändå han hade lite så här lagom med best take på det.
Alltså jag skulle nog säga att de flesta, jag tror att jag gick därifrån och tänkte så här, bara, nej, men det här stämmer ju inte.
Nej.
Alltså till och med liksom, den källkritiska 11-åringen på den skånska landsbygden fattade så här, men det här stämmer ju inte.
Nej.
Hur kunde du veta det?
Ja, men för att man fattar väl själv så här, bara, nej men det här är
vad
ju
kan
inte,
gå fel?
Vad kan gå fel? Och liksom, hur kan det här, skulle det här kunna vara beroendeframkallande? Och hur farligt kan det vara liksom? Men sen tror jag också att en annan så här grej som jag vet att jag verkligen inte funderar på var ju, ja men så här standarden i kamratposten i alla frågor som rörde homosexualitet när alltid svaret var det kan vara en fas. Det går över för många.
Var det i KP?
Jajamensan. Det var liksom standardsvaret. Och i alla fall när jag växte upp. Det och för mig var det verkligen så här, bara, man gick och tänkte så här, bara, men det där kanske jag känner nu. Det där, det kommer gå över.
Kul som bög att få läsa det.
Ja, men
det
verkligen.
Där kommer gå över.
Men det var liksom hela tiden. Nej, men det blev att kanske det snarare liksom sådde tvivel och skapade fler frågor om sin sexualitet än att man kände sig stärkt av ett sånt svar.
Vad tycker du? Nu kanske inte du är ute liksom hos skolungdomar och snackar jättemycket, men om du kan tala för RFSU:s räkning, vilken liksom kunskapsbrist är det som eleverna har idag som de känner, som ni märker att fan, det här är inte bra att alla tänker så här?
Just det.
Ja, men om jag ska säga så här, att
jag tänker spontant på strypsex, för det har vi snackat lite grann om, och att det känns som att det ligger en förväntan hos alla att det ska man ha nu. Att det är en sån supertrend just nu och att alla förutsätter att man ska ha det.
Alltså vår erfarenhet är nog kanske snarare att alltså många unga har ganska mycket kunskap, har liksom reflekterar ganska kritiskt liksom till hur man förmedlar sex i typ till exempel media eller porr. Men det som man som ung kanske efterfrågar är en vuxenvärld som man kan liksom vända sig till med sina frågor, att få bolla med. Vår tydliga erfarenhet av att liksom möta unga är ju inte att unga liksom konsumerar porr eller liksom annan liksom media där man förmedlar bilder och normer om sex eller relationer på ett okritiskt sätt. Men däremot att man verkligen så här efterfrågar en vuxenvärld som backar upp och stöttar och som man kan prata med sina, liksom, om sina tankar och funderingar.
Hur tycker du att föräldrar ska prata med sina barn?
Och har du barn?
Jag har ingen barn.
Och när börjar man? Så många frågor.
Nej, men om vi, alltså jag tror att i grunden att det är bra att egentligen börja så tidigt som möjligt. Det säger liksom unga själva att de vill gärna att man börjar. Där vi frågar unga, när tycker ni att man bör börja samtalen? så säger nästan alla att vi borde börja tidigare och snacka om de här frågorna. Och jag tror också att tipset till föräldrar är väl också att försöka avdramatisera, få med det i vardagen. Att inte göra så här, nu väntar jag till att vi ska sätta oss och ta det stora sexsnacket.
Oh, nej, gud, nej.
Utan verkligen fundera på hur kan man få in det här i sin vardag.
Mm.
Alltså jag tänker, jag har sett det själv i liksom relation till mina, jag har ett gäng syskonbarn. Och som RFSU-ordförande har man ju både liksom små 3D-printade klitter hemma.
Mm,
det finns kondomer som ligger. Det tar ju alltid en nanosekund när de är hemma. Så kommer någon springa och säger, vad är det här? Mm. Och så får man liksom ta snacket. Liksom. Mm, men bara så här, möta unga där de befinner sig. Svara upp på deras nyfikenhet. Det som de tycker är spännande. Det de frågar, det de funderar över.
Jag tänker nu på, vi har ju så sjukt mycket sexleksaker.
Mm.
Och det är verkligen en sån grej som man bara, hur ska ni göra när ni får barn och liksom, borde gömma bla bla. Kanske bara någonting man ska låta dem leka med. Från födseln. Ärligt talat. Det är jättenaturligt.
Jag tänker, ibland när jag tänker på vårat jobb så tänker jag på, har ni sett Sex Education?
No.
Ja.
Ja, jag tänker på Amanda, ja. Jag tänker på mamman där som är då sexolog.
Just det, det har jag fattat.
Och jag tänker att, är det där min framtid? Samtidigt så är hon så jävla cool. Så tänker jag, men fan, det går ju. Mm. För att vi får jättemycket frågor, hur ska ni göra? Tänk om era barn liksom hittar podden och så. Så bara, det kanske inte gör asmycket. Det kanske är lugnt. Det kanske inte blir något fucked up barn bara för att man själv har pratat om sex väldigt mycket.
Nej. Gud, jag tycker alla gör det till en sån himla stor grej. Mm. Jag har aldrig varit bekymrad vad mina barn ska tänka om det.
Nej.
Det är bara alla andra som är bekymrade.
Alltså jag tänker att de barnen kommer att tycka att det är bara coolt med er podd.
Jag tror att det kan bli blandade känslor. men du, det här lite till liksom, lite mer politik idag. Vad gör det för skillnad att rektorn numera får liksom att den ska ansvara för att liksom eleverna får kunskap?
Mm.
Alltså vad gör det för skillnad? För tidigare har det legat på lärarna, eller hur?
Ja, men nu förtydligar man liksom rektors ansvar. Det är, och vi tycker det är väldigt bra från RFSU. För att alltså, problemet idag är att på alldeles för många skolor så bygger sexualundervisningen på att det finns en enskild eldsjäl på skolan. Det finns den där läraren som brinner för sexualundervisningen.
Mm. Så säkert blir lite mobbad i fikrummet också.
Och så blir det liksom hens ansvar att vara den som håller uppe sexualundervisningen. Och vi vet att väldigt många lärare vill ha sexualundervisning men känner sig lite osäkra. Hur ska jag göra det här? Man kanske behöver mer kunskap, man skulle behöva fortbilda sig. Och verkligen man tydliggör att det här är rektorns ansvar att säkerställa att den där eldsjälen får uppbackning och stöttning.
Mm, mm.
Att den där som känner sig, läraren som känner sig osäker får gå liksom en kurs eller kan få stödmaterial. Så att man verkligen säkerställer att i varje klassrum så snackar man om de här sakerna. Att det inte blir så som vi vet tyvärr att det är idag. Att vi har liksom lite för mycket elever som lämnar skolan utan att kunna få prata de här viktiga frågorna utifrån sina egna frågor och utifrån sina egna behov.
Men, och det här kanske är jättedum fråga, men vem är det som håller koll på de här rektorerna så att de gör sitt jobb? För att jag menar, om allt ansvar läggs på en person, är den personen dum i huvudet? Alltså, vem är det som ansvarar över den personen då?
Och då blir det så här, det tråkiga svaret är ju så här, skolans huvudman, men det är ju liksom om det är till exempel, eftersom en kommunaliserad skola, då kan det vara kommunen om det är en kommunal skola, eller om det är en fristående skola, att det är liksom det företaget eller den organisationen som driver skolan. Och det är ju där vi försöker liksom pusha lokalpolitikerna att fatta så här, ni är ansvariga för att det finns bra sexualundervisning i era skolor. Så här, liksom att politikerna också behöver steppa upp lokalt och se till att skolan får stöd och resurser att ha bra sexualundervisning. Mm.
Det låter smart.
Och när börjar, till det jag sa i början, att det känns som att det kommer ta 20 år. När börjar det här faktiskt gälla? När kan man se effekt? Alltså det är de här nya bestämmelserna.
Precis. Den nya läroplanen, den träder i kraft nästa höst.
Nästa som ett år. Eller vadå?
Hösten 2022.
Oh. Bara, vet du, bara det känns som liksom ett liv framför mig. Jag tycker det känns så långt borta.
Ja, fast jag tänker samtidigt att då ger man skolan en tid att förbereda sig.
Ja, jag fattar det, men jag är väldigt mycket så som person att jag, aha, vadå, är det inte nästa vecka? men jag förstår det logiska bakom.
Ja. Finns det något land man kan ha som förebild? Vet du det? Hur det ser ut liksom i övriga världen gällande sexualkunskap?
Ja, men så här, det ser ganska olika ut. Några, jag tycker så här, det finns länder som är duktiga på liksom saker som vi kan liksom lära av. Vi tittar till exempel ganska mycket på hur man gör både i Danmark och Norge med att få in sexualundervisningen tidigt. Jag skulle säga att de är bättre på att liksom ett modigt och ett lustfyllt sätt prata de här frågorna tidigare i skolan.
Och även i samhället, vad jag tänker på de senaste programmen med nakenheten och den där långa magiska penisen.
Är inte Danmark känd för sitt sexism?
Sexism? Ja, men lång magisk penis är väl ingen sexism? Alltså det är väl bara ett sätt att lära på ett... Alltså den där... Ni vet väl vad jag pratar om.
Ja, men, men jag tror att danskarna och också norrmännen har på ett annat sätt avdramatiserat att snacka om de här frågorna med barn. Medan vi nu upplever att kanske i Sverige snarare går det lite bakåt. Att det här blir liksom snarare mer och mer känsligt dominerat.
Okej.
Men sen måste jag säga att det finns liksom bra exempel runt om i världen. Jag var för något år sedan i Kambodja och träffade vår systerorganisation där och fick vara med när de var ute på en skola på landsbygden och hade sexualundervisning och kom in i ett klassrum där det satt massa kambodjanska elever och skulle rita hur slidkransen såg ut på stora blädderblock med färgkritor.
Wow.
Och liksom, samtidigt som de pratade om så här, normer och myter och mödomshinnan. Och jag bara kände, shit, det här hade jag velat ha i min skola i Skåne.
Verkligen. Gud, vad häftigt. Och vilken ålder var de här eleverna?
Gud, de måste gått typ mellanstadiet.
Shit, vad häftigt.
Mm.
Är USA skräckexemplet, eller? Det finns nog många skräckexempel.
Ja, men alltså, ska jag vara ärlig, tyvärr så är ju sexualundervisningen väldigt begränsad i USA. Det finns mycket regler om vad man inte får prata om i skolan. Att man inte får prata om preventivmedel eller att man inte får prata om det ena eller det andra. Samtidigt i USA finns det ju en massa spännande forskning om sexualundervisning och det finns en massa initiativ. Och de liksom, så det händer ju en massa saker som är spännande i USA. Men tyvärr, alltså ute i de amerikanska skolorna. Det är alldeles för många skolor där kanske inte ha någon sexualundervisning alls.
Nej.
Eller det är väldigt moraliserande eller väldigt begränsad.
Amanda, du som har gått i skola i USA.
Ja.
Det har vi aldrig snackat om du hade någon sexualkunskap där.
Nej, för det var, man hade vissa ämnen. Alltså jag hade bestämda ämnen på en termin. Och jag gick ju mot varje gymnasium.
Mm.
Så att det var, nej, inget sånt.
Inget sånt.
Nada.
Trist.
Ja, det var väl det.
Inget snack alls alltså.
Inte det.
Nej, alltså, för jag hade så här chemistry.
Mm.
Jag hade American history.
Aha.
Alltså det var sådana specifika ämnen. Ja. Så att...
ja, och där snackades det ingenting.
Nej.
Jag tänker American history borde ju, där finns väl en liksom, från Stonewall till liksom, det finns en gäng grejer som borde funnits med.
Det fanns sex Park, genomsyra så... väl hela historien. Det borde kommit upp kan man tycka.
Nu ska jag förstås säga att jag kommer inte ihåg någonting av det jag lärde mig i USA, så det är möjligt att det bara fallit ur min minne. Men jag är ganska säker på att det inte var någon sexualundervisning.
Du, tack så mycket Hans.
Ja, men tack själva. Superroligt att få vara med.
Ja, det var jättekul att du var här. Då hoppas vi att 2022, då pang bom, så kommer alla bli smartare.
Första september prick, då händer det.
Ja. Bra.
Anna, du har skvallrat om veckans span till mig.
Ja.
Att det är du som har spanat.
Ja, det är jag som
har följt.
Det är jag som varit ute och spanat lite den här veckan. Ibland så känner jag mig som en tipsmaskin. Och även om man är trött på att höra massa tips hit och dit. Men det kommer ett tips nu, okay. I alla fall.
Håll för öronen om ni är trötta.
Det är ett TED-talk som heter The Sexy Lie. Med en person.
The Sexy Lie.
The Sexy Lie.
Just det, där
med en person som heter Caroline Heldman.
Uh-huh.
Som jag har kollat på. Som handlar om typ sexualisering.
Uh-huh.
Och där hon tar upp en sak som jag aldrig hade hört talas om. Som hon kallar för habitual body monitoring.
Uh-huh.
Du har inte hört talas om det här?
Nix.
Nej, och jag vet inte om det är ett nytt fenomen, om det är hon som har kommit på det. Jag tror inte att det är hon som har kommit på det, men det är någonting som verkligen... Ja, det verkligen etsade sig fast i mitt huvud. Och jag ska läsa upp lite, för jag har skrivit ner lite från det här TED-talket. Och så jag ska läsa upp det, för jag tyckte det inspirerade mig otroligt.
Kör.
Vad är habitual body monitoring?
Vet inte.
Nej, tack Amanda. För männen i publiken så är det här nog nyheter. För kvinnorna i publiken så är det inte det. Vi tänker på positioneringen av våra ben, positioneringen av vårt hår, var och hur ljuset i rummet speglas, vem som tittar på oss, vem som inte tittar på oss. Under de 5 minuterna som jag har pratat, alltså hennes TED-talk, så har generellt kvinnorna i publiken ägnat sig åt habitual body monitoring 10 gånger, alltså var 30:e sekund.
Alltså att man som åskådare...
Man tänker på sig själv...
ja, hela... till och med när man sitter och som åskådare?
Ja.
Aha.
Och sen jag såg det här TED-talket så har jag tänkt så mycket på det här att jag... Alltså, och jag kände verkligen, det stämmer så otroligt mycket.
Shit, oj vilken jobbig tankegrej.
Ja, det var ju verkligen fruktansvärt, men samtidigt så himla sunt att analysera och liksom tänka på. Men hur liksom... Hur jag sitter just nu, att jag sitter med benen i kors, att liksom under en annan inspelning vi hade idag så satt jag benen isär, hur såg det ut?
Och är det bara då att man tänker utifrån liksom åskådaren? För jag kan tänka, om man sitter med ena benet i kors, då kan jag tänka, borde jag byta för att det ska bli jämnvikt?
Ja, nej, utan det här är väl mer liksom hur åskådaren... och jag har tänkt skitmycket på det här ända sedan jag hörde det här TED-talket, för det var några veckor sedan. Och verkligen försökt... att fundera, försöka komma på mig själv när jag tänker på det här. För att det är svårt, för att det går så jävla automatiskt.
Och svårt att bryta en sån vana, ja. Det är som det där, tänk inte på en banan, bla bla bla.
Men, och så vill jag ändå koppla det här till graviditeten.
Okej.
För att jag har insett den senaste veckan kanske, nu har magen växt lite grann. Jag har insett att jag... Under alla år typ i mitt liv som jag kan minnas så har jag dragit in magen varje gång jag gått förbi en spegel. Alltså typ varje dag när jag är själv, alltså när jag är ensam i badrummet. Jag har gjort
även
det här.
Även med kläderna på?
Automatiskt, ja.
Oj.
Och jag har liksom inte tänkt, alltså det har bara varit att man liksom får lite bättre hållning, man gör sig själv lite snyggare. Och det har varit så jävla härligt den här veckan eller två. När jag insåg att jag har slutat göra det här. För att jag vill ju inte dra in den.
Nej.
Jag vill ju typ att den ska bli större. För då känns det mycket mysigare. Typ. Alltså det är på något sätt så blir jag... Känner mig mer gravid liksom, om jag har lite mage där. Och jag är så jävla glad och liksom på något sätt lättad över den här tanken.
Ja, det förstår jag.
För att nu tycker jag ändå att... Alltså det är inte mycket mage, men ändå så pass mycket jag insåg igår att jag inte kan se mitt kön.
Va?
Om jag står rak lång och tittar ner.
Ah, wow.
Ja. Så att det är ändå en put i mage liksom. Och det har jag kunnat göra tidigare liksom. Men det är lite osammanhängande här.
Men jag fattar.
Ja, jag tycker att det var en jävligt cool insikt.
Ja, och jag hoppas så, för jag ska inte vara negativ, men jag antar att tankarna kommer komma tillbaka ganska mycket efter graviditeten när man bara vill bli av med den där magen.
Ja,
och att då kommer den igen. Men jag förstår verkligen att det är en befrielse och liksom, när man inte ens så att säga, kan nästan hålla in. Så det är ju väldigt skönt att ha något fysiskt att skylla på som också lurar ens hjärna då blir lite mer normal.
Precis. Ja, och jag tycker verkligen att framförallt kvinnor som är liksom måna om sitt utseende. Kolla på det här TED-talket. Jag tyckte det var så jävla tankeväckande. Hur mycket man gör per automatik. Som liksom, hur mycket jävla tankekraft som går åt i hur man ser ut hela jävla tiden.
Urs.
Ja, lite deppigt, men ändå stärkande.
Det är skönt att jag tycker att jag är en sån som håller på med fotfjäll. Nej, bara. Jag känner mig så jävla obrydd i helgen.
Jaha. Så,
helt befriad från sånt.
Ja,
är jag ju verkligen inte, men nej. Det lät så. Ja.
Det var det.
Det var det. Tack Anna för ett trevligt span.
Tack.
Hej då.
Hej då. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.